Ja, men det är jag som sköter den. Det är jag som går ut med den. Och det här funkar inte då det gäller att skaffa en hund. Och det funkar absolut inte då det kommer till att skaffa barn heller. För ett barn förstår ju inte heller det där att ja, nej, men gå till pappa, han ville ha dig. Hunden är min och barnet är ditt. Båda måste vara med på det för att det ska funka. Det tror jag nog absolut.
Hör du, Hanna? Det är en intervjufråga. Var ser du dig själv om, låt oss säga, 10 år?
Oj, 10 år, det är en lång tid. Då har barnen flyttat hemifrån. Hör du, jag ser mig själv i en sån här sekelskifteslägenhet med fiskbensparkett i stan. Och, eller sen alternativt någonstans på ett varmt ställe, kanske vinterboendes utomlands. Det hoppas jag på.
Precis.
Hur är det med dig?
No, på torsdagar poddar jag med dig om 10 år. Men så där i övrigt så... Jag tror att jag är på ganska samma ställe som jag är nu. Jag har ett barn ännu som bor hemma. Kanske man ska ha fått barnbarn. Det är nog absolut ingen nödvändighet. Oj. Men har jag sådana så är det ju kul.
Ska du ha barnbarn om 10 år?
Hjälp. Ja. Är
vi så där gamla alltså, mommo och Eva?
Vi är mogna och livserfarna kvinnor. Vi får väl se. Alltså min dotter blir 20 i sommar och jag var 25 när jag fick henne. Så inte det nobeligt att jag har barnbarn om 10 år. Om vi skulle hålla ungefär samma tidtabell. Men som sagt, det är ingenting jag räknar med.
Då har vi tantpodden.
Ja, men vet du vad? Jag vill också bo i en lägenhet i stan. Jag orkar inte bo i hus vid det laget. Och så skulle det vara väldigt trevligt att... Kanske inte ännu om 10 år, men sen ännu så där lite längre fram så vill jag inte tillbringa någonsin januari, februari, mars i Finland. Mm. Jag vill vara på något varmare ställe. Det är drömmen. Oj. Så väldigt unika framtidsvisioner jag hade då.
Ja, då är lite samma spår är vi på då, helt
men
klart.
Ganska lugnt ska det vara. Det ska inte vara fruktansvärt mycket äventyr, men det ska inte heller vara tråkigt.
Nej, det är ju just det där att man inte bara sitter hemma och tänker att vad är det här mitt liv? Och vad ska jag göra nu? Men det är bra att du sa det där för att man behöver ju också ibland jobba lite för att komma dit kanske. Kanske man behöver sätta undan lite pengar eller kanske göra vissa drag för att det ska vara möjligt.
Och så är jag en väldigt stor anhängare av det här att det är viktigt att uttala sina drömmar, säga dem högt ens för sig själv eller skriva upp dem. För annars kan det hända att man inte riktigt märker när det plötsligt går i uppfyllelse. Att till exempel min stora dröm i många herrans år var ju att skriva en bok. Och nu har jag skrivit 10 stycken så jag har ju uppfyllt den där drömmen, men man blir nästan lite blind för det, för att det sker ju sällan så där över en natt. Och då kanske man lite missar det här att oj, oh, wow, där gick faktiskt min dröm i uppfyllelse nu. Mm. Men om man lite har sagt dem högt så då kanske man också noterar att oj, men att jag gjorde ju faktiskt det där. Det var ju duktigt.
Ja. Jag har märkt också en sak här under årens lopp att jag har haft någon viss dröm och sen just då den har blivit verklighet som du sa så märker jag att inte gjorde det här ju heller mig lycklig egentligen. Att man kanske också behöver byta dröm. Det kan ju också vara så att man under årens lopp märker att, vet du, så att jag är storstadsmänniska, jag vill bo där det är mycket folk. Och sen man säger att vad här är mycket folk. Och så märker man kanske vill bo på ett litet ställe. Vet du, som att drömmarna kan ändra.
Ja, och det ska de väl kanske få göra. Ja. Och jag tycker att så länge man har drömmar så har man ju kanske också en riktning och en mening med det hela. När man helt slutar drömma, för jag menar, fast man har det hur bra så kan man alltid drömma om någonting kul.
Mm. Vi ska här i relationspodden Norren och Frans idag prata om det här med framtidsvisioner och vad man ska göra ifall man inte delar framtidsvision med de som man lever med. Eller den som man lever med, kanske främst handlar det väl om en partner, och det är ju inte bara liksom på ålderns höst som man ska börja förverkliga sig själv, utan till exempel det här med att ha barn. Jag har aldrig drömt om att ha barn, utan det bara nu blev så i ett visst skede av livet. Och sen finns det sådana som säger att jag har alltid drömt om att vara mamma.
Nej, det där är sant. Det är intressant att vi har helt samma inställning där.
Mm.
Det var nog egentligen min man som var hemskt säker på att han ville ha barn, och jag var sådär att kanske, jag vet inte. Jag har inte riktigt bestämt mig ännu. Men sen eftersom han var så klar med det här så tyckte jag att no, men kan vi ju testa på det då? Och jag är helt nöjd att jag
så la du dig ner på schäslongen.
Ja, sätt igång!
Nu ska här göras arvingar.
Ja. Nej, men faktiskt, det var inte på något sätt min stora dröm att ha en stor familj. Jag är väldigt glad att jag fick en. Men det var inte det som var riktningen i mitt liv när jag var yngre.
Mm. Det var en person som skrev till oss under signaturen Kvinna och orolig som var inspirationen till det här avsnittet. Vi ska kunna ta och höra hur hon tänker.
Hej Eva och Hanna. Jag undrar om ni skulle kunna ta upp det här med vad man ska göra när man märker att man har olika framtidsvision än sin partner. Jag lever i ett förhållande sedan flera år tillbaka. Vi är jämnåriga, vi har en stabil vardag och när vi var yngre, då ville vi ju samma saker. Vi ville flytta ihop, vi ville bli färdiga med våra studier, vi ville jobba och om möjligt få barn i framtiden. Men det där sistnämnda, det är ingen självklarhet längre för mig. Jag har funderat mycket och börjat inse att det här med barn kanske inte är något för mig ändå. Ett livslångt ansvar med massa begränsningar och prioriteringar, det känns inte så lockande. Och ännu mindre tanken på graviditet, möjliga förlossningsskador och en kropp som säkert aldrig blir sig lik igen. Men problemet är att min partner inte har ändrat sig. Han vill ha barn i framtiden. Eftersom vi närmar oss 30 så är den där framtiden inte så långt borta heller. Jag berättar för honom att jag inte är säker på om jag vill ha barn och att det här oroar mig. Och han lyssnar och han ser att han förstår, men det känns som att han inte tar min oro riktigt på allvar. Det känns mer som att han tror att jag nog kommer att ändra mig så småningom. Kanske det, men tänk om det inte blir så. Det här tär verkligen på mig och jag vet inte hur jag ska tänka. Hur gör man och vad är bäst för båda? Det känns som att jag inte kommer någon vart, skriver signaturen Kvinna och orolig.
Tack för ditt brev. Superbra fråga. Vi ska fundera lite på det här och det är folk som har skrivit in också just om det här med att skaffa barn eller inte. För det här är ju ingenting riktigt som man kan kompromissa i. Utan det är ju att man väljer en annan typ av livsstil. Och jag tycker att det är också uppfriskande att du säger det så här ärligt. Just att det här är ett livslångt ansvar med massa begränsningar och prioriteringar som du kanske inte är jättesugen på. Och det första jag vill säga är det att du behöver inte vara sugen på det bara för att du är en kvinna som närmar dig 30. Det är jätteokej att inte vilja ha barn.
Mycket bra. Eller att inte vara säker. Det är också okej. Att man är sån, jag vet inte, möjligen. Det är också helt okej. För det här är ganska svåra frågor och det är svårt att föreställa sig hur det är att ha barn innan man har dem. Och man vet ju heller inte alls till exempel det här med förlossningar och hur kroppen kommer att reagera och allt det här. Det är olika för alla. Det är ingen chans att man kan förbereda sig till 100% på förhand. Det blir som det blir.
Ja, och sen är det också det där med att ha barn. Att vissa upplever det som att det här är lätt och det här är meningen med livet. Medan andra kan tycka att det faktiskt är ganska jobbigt att ha barn. Så att det är också att man kan ju inte på förhand veta vilken kategori man hör till.
Och samtidigt är ju just det här med skulle du vilja ha barn i framtiden? Det är ju en sån här knäckfråga inom dating. Det är liksom en ganska tillåten fråga att ställa i ett tidigt skede. Att det här är nu en sån här dealbreaker för mig. Att jag vill ha barn eller jag vill absolut inte ha barn och jag behöver en partner som tycker som jag. Och i det här fallet så hade ju varit överens, men sen har hon börjat tveka. Och man måste ju få ändra sig också fast man lever i en relation, inte sant?
Mm, absolut. Det är flera som har skrivit om just det här temat. Vi ska ta och höra lite andra erfarenheter också. Följande låter så här. Jag är singel och jag vet inte om jag vill ha barn i framtiden. Det här känns som en grej som man borde veta innan man börjar dejta någon på allvar. Jag är rädd för att bli kär i någon som vet att han vill ha barn eftersom det känns som att jag då måste skapa en familj med honom om jag inte vill förlora honom. Hur ska jag veta om jag i framtiden vill ha barn eller inte? För jag vill inte ge en potentiell partner ett hopp och sen förstöra hans framtid och ödsla hans tid. Men jag vill ju inte heller förstöra min egen framtid genom att ha barn för någon annans skull och eventuellt ångra det senare. Även om jag vill hitta en partner och bli lycklig och nöjd så vill jag inte fatta mina beslut baserat på någon annans önskningar. För det här är ju ändå mitt liv, skriver. Skulle det kunna vara enklare? Frågetecken.
Ja, det här är knepigt. Jag menar den här farhågan att tänk om jag ångrar mig sen när jag har barn. Och där skulle jag nog kanske vilja påstå att men det gör man inte. Nej. Det finns nog stunder när man önskar att man skulle kunna returnera dem.
Ja. Man vill ju vrida nacken av dem alltid nu och då. Det liksom hör till föräldraskapet. Men jag har också hört vittnesmål om föräldrar som verkligen har ångrat det och sagt att det här föräldraskapet, det här var ju helt från reven. Liksom. Att det tar ju upp så mycket tid och jag tycker barn är jobbiga och usch. Tyvärr så måste ju sådana människor vara anonyma när de säger det här i tidningsartiklar och sånt. För annars så får du ju hela barnmaffian efter sig. Varför skaffar du barn om du inte vill vara med dem? Men jag tycker också att det är en befriande tanke att man får vara ärlig med det. Att hej, det här var ju jättejobbigt.
Men man får ju vara trött på sina barn och man får vara trött på barntillvaron. Precis som man får vara trött på andra saker i sitt liv. Man kan vara trött på sitt jobb också. Varför jobbar jag med det här? Det här är ju ett elände.
Ja.
Man får vara trött på att man är trött. Man får vara trött på att man är sjuk. Allt det där hör ju till livet på något sätt. Så jag tycker att det är lite märkligt det här, att just det här med huruvida man har barn eller inte, det nu har blivit på det sättet. Så där börjar man sedan klandra sig själv, är man rädd för.
Mm.
Att tänk om jag ångrar att jag fattar ett så tokigt beslut. Man fattar många konstiga beslut i livet. Inte smartast för stunden, men det brukar ordna sig i alla fall. Och här kommer ett brev som jag tycker att det är ett ganska bra svar på föregående fråga. Vad ska man göra när man inte riktigt vet? Och här har vi signaturen 55G som skriver: jag var 33 när jag träffade min partner och han var 22. Och tiden gick, ingen av oss ville ha barn just då. Men när jag var 38 började vi fundera, för då insåg vi ju att vi var tvungna att bestämma oss innan jag blev för gammal. Jag ville fortfarande inte ha barn, men det kändes inte ändå omöjligt att jag skulle komma att ändra mig inom de närmaste åren. Och ja, tänk om det då skulle ha varit för sent. Så vi fick två barn. De föddes när jag var 39 och 42 år. Och det var det bästa jag har gjort. Småbarnsåren var ganska svåra för mig eftersom den självständighet och egentid jag hade blivit så van vid plötsligt försvann. Men när barnen blev större blev ju allt lättare igen och nu är livet som vanligt igen. Jag har hittat tillbaka till mig och min egentid och kan ändå ha jättekul med mina barn, skriver 55G.
Jag tror att det här säkert kan fungera som en befriande tanke också. Att man behöver inte veta då man inte ens har fyllt 30. Att det kanske är så att man inte är mogen för att ha barn då man närmar sig 30. Men man kanske är det då man närmar sig 40. Visserligen så kommer ju då biologin emot i något skede att man måste välja hur man ska ha det. Men jag tycker att det här är fint också, att den här brevskrivaren tyckte ändå att det var... det var ganska fel i att ha barn, men de passar bättre in senare i livet.
Och sen tror jag det är en ganska avgörande skillnad också, att om man verkligen känner väldigt klart nej, jag vill absolut inte ha barn, då ska ju ingen tvinga en till det. Utan snarare det där att om man tycker att jag är lite osäker, men tanken på att vara någons förälder gör mig inte lamslagen och äcklad i alla fall. Då kan det vara värt att ta vara på. Det var ju kanske så som det lite gick här, att de insåg att ska det göras något barn så ska det göras nu. Mm. För snart är det för sent. Och så visade det sig att den här osäkerheten ändå var obefogad och det blev ganska bra. Och precis som den här personen skriver, när man säger att det är ett livslångt åtagande. Visst, man är också förälder till sina vuxna barn. Men de här mest kaotiska småbarnsåren, de är ändå ganska få.
Mm. Ja, så är det. Ja.
Sen kan man nog ha ett eget liv igen. Kan vi ju intyga.
Ja, det finns någon typ av ljus i tunneln, har jag märkt. Tror du det är tonåringar?
Jonathan Nangilima!
Ja, förhoppningsvis inte ett sånt ljus i alla fall. Men jag vill nu ändå bara säga här till bara vår inspirationsbrevskrivare och sen också de andra som har skrivit om det här, shit, jag kanske inte vill ha barn. Vet du, det är jätteokej att inte vilja ha barn.
Amen! Det är faktiskt bra att du la till det, ja. För eftersom vi båda har barn så kan det ju lätt hända att det låter sådär, som Thomas Lundin skulle säga, äppelkindat. Att vi sitter och säger att man ångrar aldrig ett barn. Och det är nog underbart ändå. Det
vänta
går förbi.
Bara, snart så vill du nog ha barn.
Ja,
det är inte så.
Ja, barn är livets mening. Nej, det är inte alls där vi står. Vi råkar nu ha barn, men det är jätteokej att inte ha barn och inte vilja ha barn.
Ja, och sen en sak också som den här ena frågan, att borde jag, hur ska jag ta tag i det här med min partner? Om du verkligen känner sig att jag vill inte ha barn, då ska du säga det åt den personen, oberoende om du är man eller kvinna. För det var ju också en fråga om det här att ödsla man någons tid. Ja, det kanske du faktiskt gör ifall du ändå djupt inne i det vet att jag kommer inte att vilja ha barn. Då behöver du vara tydlig med det också. Så att den personen i så fall kan hitta någon annan som också vill ha familj.
Och när du är inne på det där så skulle vi kunna läsa vad signaturen BV31 har skrivit som är inne på det här med kompromisser. Så här står det. Jag tycker att man måste ha rätt att ändra sig i en parrelation. Om man har blivit tillsammans tidigt i livet är det ju nästan oundvikligt att de känslor och tankar man hade en gång kan ändras. Kompromisser är viktigt, men när det gäller stora saker som giftermål och barnfrågan, ja, där tror jag inte på kompromisser. För någon kommer att bli besviken och bitterheten kommer att växa med tiden. När framtidsdrömmarna börjar gå isär, då tycker jag det är dags att sätta sig ner och på allvar diskutera. Det är bättre att bryta upp relationen än att stanna kvar i ett förhållande där någon blir besviken. Du kan få ditt drömliv på annat håll även fast det känns kämpigt att börja på nytt. Om du genuint är okej med att ge avkall på dina drömmar, om du exempelvis är i valet och kvalet om barn och det är inte hela världen om det går åt ett eller annat håll, så då kan ju kanske en kompromiss fungera.
Så skriver alltså BV31. Kloka ord och raka rör och framförallt liksom ärlighet och att man är ärlig med sig själv. Att vill jag på riktigt försöka tänka dig in i hur det skulle vara att ha barn eller hur det skulle vara att inte ha barn eller hur det skulle vara med annat också. Jag menar, det kan handla om andra grejer också förstås än just den här barnfrågan. Men det är ju det att man kan inte ha ett halvt barn så att...
Nej, jag tänker också att den här rädslan för att göra sin partner besviken, det får inte gå ut över dig själv heller. För jag tror precis som den här lyssnaren här skriver att det kan resultera i bitterhet. Att du ville ju absolut inte ha barn så jag gav upp den drömmen. Och nu känns det jättesynd, för nu är det för sent.
Ja, och jag har ju tittat mycket på Love is Blind. Och där var det en i Tyskland som sa att just att han var säker från början. Han var öppen med alla, att han vill inte ha barn. Punkt. Och då, sen så gifte han sig med en kvinna som ville ha barn. Och där var det just frågan om det att i sådana fall så kan det ju bli en sån här press på parrelationen att du måste räcka till för mig.
Det blir en dragkamp.
Ja, du måste vara så mycket att du är värd att skippa barndrömmen för. Och det är en ganska, det är ett ganska tungt åk att bära.
Ja, verkligen. Nu blir det djupt. Nu blir det djupt.
Det är bra så. Det är stora frågor. Inga lätta svar där heller. Vi ska ta en annan synvinkel på det här också. Och det låter så här. Min mamma, hon gillar inte barn och ville heller inte ha några. Men när hon blev ihop med min pappa, ja, då blev det ju barn ändå. Jag kände att det var någonting fel på mig långt innan jag fick veta att mamma faktiskt aldrig hade gillat barn och jag blev ofta bortviftad som barn. Det hade säkert fungerat bättre om pappa hade varit mer hemma och mamma hade jobbat, men så gjorde man ju inte på den tiden. Idag skulle man säkert tänka annorlunda. Det är viktigt för barns utveckling att de får ha och visa känslor och lära sig hantera dem. Och min mamma, hon ville varken att jag skulle höras eller synas. Alla människor är helt enkelt inte föräldramaterial och då ska man ju förstås helst inte skaffa barn för barnens bästa. Jag tvingades bli en minivuxen för att överleva då min pappa sällan var hemma och jag vande mig vid att bli ignorerad. Skriver inte mammamaterial.
Väldigt viktigt att den här synpunkten kom upp också för att den här... Vi pratar ju så mycket om att det kan bli bitterhet och obalans i relationen gällande det här. Men viktigt att lyfta fram också hur barnen mår.
Mm.
Att vara ett barn som den ena föräldern inte riktigt ville ha. No. Det är inte ett jättehejsan utgångsläge i livet.
Nej, no, och känna att man bara är i vägen och att de bara är irriterade på en hela tiden.
Usch. Jag menar, på en del plan har ju ändå... Vi gått framåt, till exempel gällande föräldraskap. Att till exempel det här med att... Det här med karriär och familj, det är inte två saker som behöver utesluta varandra, inte för kvinnor heller idag. Att det kan hända att man måste lite bromsa om man nu faktiskt ska föda och amma det där barnet själv och sådär under en period. Men det är ju inte så där att nu har jag barn, nu är jag fjättrad vid hemmet tills barnen har flyttat hemifrån.
Nej.
Det är ju inte så. Och är det så hemma hos någon? Jag menar, en del väljer ju det. En del vill vara hemmamammor och faktiskt jobba med att vara föräldrar på heltid. Det är absolut inget fel på det, men det är inte mera det här enda alternativet.
Nej. Men det är ju nog ändå så här också att fast man kan dela kanske då lite olika, att ena är mera hemma, den som vill ha mera barn och så här, så är det ändå lite samma som man kan höra. Vet du, till exempel då folk skaffar en hund som ändå lever i max 15 år då kanske. Att, ja, men det är jag som sköter den, det är jag som går ut med den. Och det här funkar inte när det gäller att skaffa en hund, och det funkar absolut inte då det kommer till att skaffa barn heller. För ett barn förstår ju inte heller det där att ja, nej, men gå till pappa, han ville ha dig. Det är sådär, du kan ju inte göra så. Liksom.
Det är så hemskt. Ja. Gå till pappa, det var han som ville ha dig.
Jag ser på Love is Blind här nu.
Det är ju fruktansvärt.
Ja, men det är samma det där att man kan tänka att ja, men det kanske går så att vi delar upp det, att det där, hunden är min och barnet är ditt. Att det funkar inte så, att det måste vara, båda måste vara med på det för att det ska funka. Det tror jag nog, absolut.
Absolut, det tror jag också. Och som sagt, om man verkligen känner, som den här mamman här gjorde, hon var ju till och med tydlig med det. Jag tycker inte om barn, jag är inte bekväm med barn, jag ska inte ha något barn. Och så blev hon ändå på något sätt övertalad. Kanske för att passa in i någon sorts mall för hur ett äktenskap skulle fungera. Med påföljden att det här barnet får ganska illa och själv inte vill ha barn i framtiden heller. Det är så som det kan bli. Så att tack för det här brevet. Jag tror att det här också kan vara en väldigt värdefull synvinkel för de som går och velar. Att det är det kanske bäst för barnen att jag inte får några. Vi ska kanske ta och lämna nu den här frågan gällande få barn eller inte, eftersom det kom in många intressanta brev som också tacklade den här tanken om framtidsdrömmar, men på lite andra sätt.
Ja, och kanske lite senare i livet också, då man har fått till det barnen och gjort det där. Och då kanske man märker att det är lite andra grejer som delar ändå det kommer till framtidsvisioner. Här har Besviken 67 skrivit så här. För oss är det inte visionerna som går isär, utan fysiska förutsättningar som sätter käppar i hjulet. Jag skulle gärna resa mer nu då vi har blivit pensionärer och ha tid och också lite besparingar. Men min partner har blivit så ängslig och skröplig med åren och vill eller vågar inte riktigt. Det känns ju dumt och själviskt att åka ensam, men samtidigt så känner jag mig lite snuvad på resemöjligheterna.
Skriver Besviken 67. Hör du, jag tycker att du ska resa. Jag tycker att inte du är det minsta självisk om du väljer att förverkliga din dröm fast din partner då. Men ändå visa hänsyn mot din partner och inte tvinga med den här partnern som är lite sådär, vill ta det lugnt då och är lite ängslig av sig. Jag tror också att din partner skulle bli ledsen av att veta att hen då är den som på något sätt håller dig tillbaka från det du egentligen skulle vilja. Du behöver ju inte försvinna liksom till Bali i ett år. Men nu ska du nu lite kunna resa om det är det du vill göra.
Ja, förutsatt att den här partnern är okej med det. Det är ju också det där att vad om den här partnern är sådär att om inte jag kan få så kan inte du heller få.
Nej, men då har man större problem.
Ja, ja.
Om man inte kan säga att den andra ska få lite möjlighet att röra på sig. Men jag funderar också en sån här grej att det här med vad man egentligen syftar på med att resa. Kan du Besviken 67 försöka få med din partner på lite försiktigt resande? Man kanske inte måste flyga land och rike runt och vara borta väldigt länge. Ska ni prova hur det känns att vara en hotellnatt i Tavastehus? Jag vet inte var ni bor, jag tror bara till med någonting. Lite testa så där att man behöver inte kanske göra det så dramatiskt och stort. Och inser ni då att den här partnern tycker faktiskt att det här är helt hemskt. Så då kan ni ju ändå föra den där diskussionen. Men att jag tycker att det är ganska kul att resa och se lite nya saker. Blir du nu hemskt arg om jag far utan dig då när du inte vill?
Ja. Och sen kanske också undersöka det här just med att du skriver att din partner är lite skräplig. Man kan ju undersöka också, det finns ju många resmål eller vet du, hotell och sådana som också har, som är väldigt anpassade för någon som kanske är lite skräplig då. Att det är korta avstånd och det finns liksom breda vägar och att det är jämnt och att man inte behöver vara rädd för att snubbla och vet du, sådana grejer. Så sånt kan man ju också kolla upp och sen alla, till exempel flygplatser har ju också så att man kan åka omkring på en sån liten kärra. Eller någonting sånt här. Då tror jag det finns möjligheter där också. Jag kommer att tänka på att vi gjorde ju faktiskt ett avsnitt som lite tangerade här som man skulle kunna tipsa om. Alltså det var i somras så gjorde vi också ett avsnitt om vad man ska göra då ens partner har blivit sjuk. Så kanske gå in och lyssna på det. Jag minns inte riktigt när det var. Det var i juni, juli någon gång som vi gjorde det.
Precis, när man blir sin partners vårdare också.
Ja, så var det.
Kärlekspartner.
Ja.
Jo, absolut. Det var många intressanta tankegångar som ventilerades där. Så att leta gärna reda på det. Mörkred 45 är inne på lite samma grej här med nu en annan synvinkel. Här står det så här. Jag och min man är företagare och vi planerar att gå i pension vid 60. Och då är hans dröm att åka på långa resor och äventyr och se världen. Jag längtar efter ett lugnare liv där jag kan umgås med vänner, vara hemma och göra frivillig arbete här lokalt. Så vi får nu se hur det blir.
Skriver mörkret 45, så vi kan väl anta fritt här nu då att det är 15 år kvar tills den här drömmen om att gå i pension. Alltså det där är ju nog knepigt. Att då den ena ser drömmen i en strand i Portugal, medan den andra tycker att Kristinestad har allt. Att hur ska man navigera en sån grej?
Nå, där tycker jag ju faktiskt att man kan kompromissa.
Tycker du det?
Nå, jag tycker att man ska åtminstone kunna diskutera. Eller framförallt om den här karen vill fara på äventyr, låt honom fara på äventyr medan du sysslar med frivillig arbete. Mm. Jag förstår inte varför det här nu skulle måste. Det behöver man ju liksom vara sammanväxta vid höften fast man är ett pensionerat par som lever tillsammans. Det ska finnas utrymme för båda. Och sen kanske man kan göra såna här kompromissäventyr som kan kännas så där att vi reser till det här stället tillsammans. Det är inte jätte, jag behöver inte klättra på väggar, men jag kan sitta vid poolen. Mm. Det blir jättebra. Hitta någon sorts gyllene medelväg i den här framtidsdrömmen, men sen låta båda ha sina egna utsvävningar, vare sig det är äventyr eller frivillig arbete då.
Ja, jag kom faktiskt på här en bra idé som kanske kan inspirera någon, för att jag talade med en kompis som just snart ska gå i pension och den här personen drömmer om en jorden runt resa. Och då var det väl så, tror jag, att liksom frun fortfarande jobbar och då tänkte han då att men nu ska jag kunna fara. Och det finns tydligen alltså sådana här organiserade jorden runt resor som inte tar fruktansvärt länge. Att man kan välja liksom olika längd på dem. Att de kan vara en månad, två månader.
80 dagar är väl det klassiska.
Ja, jag vet inte liksom hur det är det där. Och man kan välja liksom lite omfattningen av den där resan. Att kanske det där skulle kunna vara någonting, för där träffar man ju säkert andra människor och man har andra människor att resa med. Just om man tänker att men det är lite synka, vet du, att få själv på jorden runt resa. Om man skulle gärna vilja ha sällskap av någon och dela det med någon, så då kanske du kan, den ena personen då, din partner här, kan göra den där resan. Och det är just att det är inte att vi behöver sälja allt vi har och flytta till Bali, utan det kan vara så att hej, men nu tar jag 2 månader och nu far jag på den här resan som jag har villat göra. Att det behöver inte vara så antingen eller.
Det är sant, och jag menar just det här med om man lever i ett parförhållande och har sina framtidsdrömmar, så är det helt okej, tycker jag, om de sammanfaller ibland, men de kan också vara lite olika. Mm. Att man måste få ha sina egna drömmar och sina drömmar för parförhållande. Det blir förstås svårt om det gäller flytt till annat land eller någonting sånt här, liksom större och mer bombastiskt. Men just om man drömmer om att göra lite roliga saker, resa till spännande ställen och sånt här. Man måste kanske inte göra allting tillsammans.
Nej. Och sen tror jag också att man ska akta sig för att begränsa den där partnern allt för mycket. För jag tror också att det kan leda till just sån här bitterhet, att den ena blir liksom sur. Att jaha, nej, men vi sitter väl här hemma då och ser på tv eftersom du vägrar att fara någonstans.
Det är då den där bitterheten kommer.
Ja.
Och den brukar gro till sig och bli riktigt jobbig i det långa loppet.
Och sen är det ju nog ännu det här, nu låter jag lite sådär som en vet du, inspiratör på Instagram. Men vet du, att det är liksom att boka den där resan, för att man vet inte heller hur lång tid man har. Och sen också att vad man blir sjuk eller det händer någonting. Liksom att boka det medan man ändå har möjlighet att resa. Till exempel långa resor, alltså som kräver fast mycket flygtid. Gör dem tidigt. För du kanske inte orkar. Sen kanske du bara tänker att men jag kan ta mig, med lite våld så kan jag ta mig till Grekland. Men att om vill du se Australien, så åk dit nu eller nästa år. Men vänta inte i pensionen.
De här företagarna, vet du, de väntar på pensionen. Så det är då allt kommer att ordna sig. Men du har helt rätt, man ska inte vänta för länge. Om man är väldigt sugen på äventyr, försök få in lite äventyr redan nu i ditt liv. Bra poäng. Pengar och livsstil fick vi också ett brev om. Och här har vi signaturen Riki Smyg 35 som har skrivit så här. Jag har en partner som är härlig på alla sätt och vis, men jag drömmer om ett lyxigare liv än vad hen är med på. Det är ju inte så att jag förväntar mig att hen ska försörja mig, snarare att hen skulle matcha mina inkomster. Jag har ett ganska välbetalt jobb, så helt jämnt behöver det inte vara, men hen är låginkomsttagare. Jag är ju inte ändå så rik att jag skulle kunna betala allt för oss båda om vi åker på resor och sånt. Jag skulle ändå ha möjlighet att bo lite finare än vad vi gör just nu, men det finns inte i framtidsutsikterna med den här partnern. Jag vet att pengar inte är allt, men jag märker också att det här irriterar mig. Hen håller mig tillbaka rent ekonomiskt. Hur ska jag komma runt det här?
Oj då. Ja, ja. Jag tycker att det... Tack för att du skrev det här. För att det här är ju säkert någonting som man inte riktigt vill skylta med. Att man känner sig lite besviken på att ens partner faktiskt inte har så mycket pengar och håller en tillbaka. Och att sådana saker som kommer med ekonomiska förutsättningar verkligen betyder någonting. För det är ju jättefult. Man skulle vara så att ja, men vet du, pengar är inte allt och bla 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 bla. Men det kanske känns ändå sådär som att men jag tjänar ganska bra, jag skulle vilja göra mera för de här pengarna, men jag kan inte riktigt betala för oss båda. Förstår du den där tanken liksom, att det i längden kan kännas att det här blir för ojämnt?
Ja, jag misstänker att det inte bara har att göra med pengar i ett sånt här upplägg, utan kanske lite med ambition också. Jag tycker inte att man skulle se ner på en partner som har låg inkomst för att den jobbar med någonting fruktansvärt viktigt, till exempel. Men ger sitt allt till det här. Det här är dens kall. Okej, det kommer inte så mycket pengar ut av det, men det här är någonting som partnern är fantastiskt bra på och gör, hjälper andra människor och så här. Men om det snarare är lite så där att jag har nu en partner som skulle kunna förtjäna mer men ids inte. Det är då jag skulle bli säkert också mer irriterad och tycka att jag är ambitiös, jag jobbar hårt, jag har arbetat mig upp till en bra lön och där är min partner som nöjer sig med den här låga lönen och inte riktigt ids göra någonting åt saken. Det är då man skulle bli frustrerad, eller jag åtminstone.
Ja, och det är ju en stor skillnad på det där också. Jag tycker absolut inte att, jag menar, det är ju inte, är du i en låginkomstbransch så det är ju inte ditt fel. Det är ju statens fel att till exempel vårdpersonal och dagistanter inte får tillräckligt mycket betalt för sin insats. Men jag kan förstå det där också, vet du, att du kanske sitter då där i er hyreslägenhet och så sneglar du på dina kollegor som bor i villor som de har köpt och så tänker du att om jag skulle vara tillsammans med en rikare partner så skulle jag också kunna bo så där. Alltså jag tror att det är en mänsklig tanke.
Det tror jag också.
Men jag tror nog överlag liksom att om man planerar ett liv tillsammans och vill leva med den där personen, då tycker jag att man kan inte riktigt heller se det som mina pengar och dina pengar. Att då måste man väl ändå där att om man är 35 och planerar en framtid tillsammans på något vis tänka att det här är våra pengar.
Det tänker jag nog också. Jag menar, varför nöjer ni er med ett sämre boende? Du sätter lite nästan ansvaret på din låginkomsttagarpartner att nå, vi är nu tvungna att bo så här för att du har så låg lön, fast du skulle ha pengar. Att, jag menar, kanske inte köpa en lyxvilla, men lite level up för att du skulle ha råd med det. Varför inte då komma på en deal där du betalar en större andel av boendet, hur man nu sen gör det där? Jag tycker nästan att det är lite fult att du skyller på din partner och partners låga lön för att du inte bor så som du vill. Jag menar, det
är så här nu. Alltså det är ju lite det att vill du vara med den här partnern som är i den här låginkomstbranschen, då får du gilla läge och vara nöjd med det och så får ni leva ett sånt liv som era pengar, gemensamma pengar, räcker till. Och är det så att du märker sen att jag vill bo i en paradlägenhet, jag behöver med någon med mera pengar, då måste du leta efter någon som har mera pengar. Men det kan ju också hända att du inte hittar en sån. Det vet man ju aldrig förstås. Men tack att du skrev, för nu blev du lite sådär sågad här och kanske lite tilltufsad. Men jag tycker att det var jättebra att du tog upp den här frågan, för att jag är helt övertygad om att det är många som tänker i liknande banor.
Och just det där med ekonomiska förutsättningar, de påverkar ju drömmarna ganska mycket också. Att om man då tycker att vi får nu klara oss med det här för att vi inte har pengar att göra sig som så då kanske man inte drömmer så stort heller. Och det är då man hamnar helt i otakt med sina framtidsvisioner.
Ja, och det kan vara svårt att man tänker att okej, vi kan inte resa utomlands varje år. Men vi kanske istället då fast ska sätta pengarna på att vi skippar det här med resande, men vi satsar istället på att lite sådär upgrade oss i vårt boende. Det är ju ändå där som man är oftast i sitt hem. Så, ja.
Vi är framme vid det sista brevet idag och det här är nog ett väldigt knepigt scenario. Jag är riktigt nyfiken, Anna, på vad du kommer att tycka om det här.
Ja.
För här har vi signaturen Ensam hustru 55 som skriver på det här sättet. Min man, han flyttade nyligen till vårt sommarställe på heltid. Han jobbar på distans så det funkar för honom. Jag är kvar ensam hemma och jag känner mig orolig och osäker. Våra barn har flyttat hemifrån. Min man anser inte att han har lämnat mig. Han tänker naturligtvis på sitt eget mående och är nöjd med att få bestämma över sig och sitt hushåll. Det här sommarstället ligger ganska långt borta så jag har ingen möjlighet att åka dit. Hur länge ska jag vara ensam innan jag börjar fundera på en riktig separation? Det skulle vara trevligt att ha någon att umgås med på kvällarna och veckosluten. Ska man leva som en eremit när man är 55 år? Det skulle vara fint att höra era kloka tankar om detta dilemma. Tack, skriver Ensam hustru 55.
Oj då. No, han har ju nog lämnat dig. Fast han inte har avsikt att lämna dig. Men i praktiken så har han ju lämnat dig. Och dela upp era liv i två olika. Och jag tänker just att skriva både kvällar och veckoslut. Jag skulle kanske kunna tänka mig att ja, men vill han vara där att du gör din grej i veckorna och så fast åker du dit på helgerna eller någonting sånt. Att ni ändå får lite tid. Men det här är ju inget förhållande.
Nej, jag tycker det här eller? Är väldigt egendomligt.
För jag skulle tycka att det är skönt. Ja, men jag är ju inte, du alltså, verkar inte tycka det.
Jag är ju mannen på sommarstug.
Ja, jag skulle vara så att gud vad skönt att han är där. Oh, vi ses till jul och påsk, älskling.
Nej, men alltså det här är ju nu, han har ju fattat här ett beslut som påverkar er boendesituation och du är ju inte med på det här. Så det är ju redan, han har ju redan gjort ett fel. Det är inget fel i det här att han har tyckt att jag skulle kunna vara mera på sommarstugan, att det är jätteskönt att distansjobba därifrån. Och du skulle säga, no, men okej, okay, ja men absolut, nej, men du kommer hem på fredag sen, eller någonting sånt här. Om ni nu har ett sommarställe som är hemskt långt från ert hem, att det liksom är ett visst bestyr att ta sig dit, så då är det här ju inte riktigt en schysst lösning av honom. Det jag däremot sen undrar är att har du sagt det här till honom? Att du har ledsamt efter honom? Att du känner dig ensam? Att du skulle behöva honom där hemma? Att du är helt förstående gällande det här att han trivs där på sommarstugan och att det är skönt för honom att vara där i frid och ro nu när ni inte har barnen hemma någon mer och han kanske inte känner förpliktelser. Han kanske inte inser att han har förpliktelser gentemot dig också för att du får så ledsamt och du känner dig ensam. Så jag skulle säga, börja med att tala klarspråk. Jag tycker det är tråkigt när du är där så länge för jag känner mig så ensam. Är det så att du inte vill vara med mig? Om han då säger att ja, det kanske faktiskt är så att vi nu är ett av de här paren som insåg att vi trivs bättre, eller jag trivs bättre för mig själv nu när barnen har flyttat. Ja, då vet du det. Då får du hantera det på det sätt som känns bäst. Det kommer inte att kännas bra, men det kommer att bli bra. Men i alla fall, säg det här till honom. Diskutera det med honom. Förklara hur du har det.
Ja. Är det nog väldigt, väldigt märkligt beteende tycker jag av den här mannen. Så absolut, raka rör. Helt på samma linje Eva, som dig där. Kanske han har något så här hemligt liv där på sommarstugan. Kanske han har någon sån här annan familj där. Vet du, någon som han har gömt undan i alla de här åren. Nej, inte vet jag.
Det tror inte. Jag tror att han går där och roddar och äter mikropizzor och har det härligt och känner att nu är jag en vuxen man som inte har så många måsten i mitt liv. Det här är helt underbart. Jag vet inte, framgår inte av brevet här varför hustrun inte har följt med, men kanske hon har ett jobb som inte kan skötas på distans, så hon måste vara kvar i stan.
Ja.
Det kan också hända att han inte har tänkt efter.
Nej. Och han tar dig för given, för ni har varit tillsammans så länge att ni har vuxna barn. Att han tänker, nej men vadå?
Hon trivs i stan, jag trivs på landet, ja. Det är härligt. Och så sitter han också där och tänker lite sådär fint att oj, oj, min lilla fru. Nu har man lite ledsamt efter henne, men nu ska jag värma upp min pizza här. Mm. Pling! Livet är härligt.
Ja, nej men du måste...
Ni måste prata.
Ja, ni måste prata. Försök att reda upp det där. Skriv gärna till oss sen och berätta hur det gick. Relationspodden är tyle.fi. Där når man oss alltid också via våra formulär. Ja, Eva. Det här var ju intressant. Men främst handlar det ju nog här om att man måste liksom komma överens och sen tala tydligt klarspråk. Att om det är så att den ena vill bo i Portugal och den andra i Kristinestad, det går inte att kompromissa. Då måste man bo antingen eller turvis boende.
Det kan vara ganska roligt.
Jag tycker det skulle kunna vara ganska nice.
Pendla mellan Kristinestad och Portugal. Ja. Jag är helt med på det.
Ja. Ska vi avsluta här då? Ja.
Ja, vi gör det.
Ja.